I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej SAB!
Hej på!
Då kör vi ett avsnitt till av denna podcast.
We made it one more time.
Jag är på dag 8, eller inte jag men mitt barn. Dag 8 eller vad det är, av synkoppor som inte ger med sig.
Jag känner med honom. Jag känner med er båda.
Ja, det hade, alltså jag försöker verkligen tänka på att det är jobbigt men det hade absolut kunnat vara värre. Det är inte cancer, det är det enda jag säger.
Det är inte cancer.
Det kan ju vara jobbigt för det, men liksom, det är verkligen en... Det är bara en lite större grej. Det är inte så kul, men... It could be worse.
På tal om cancer, jag fick plötsligt... Det var så konstigt, det är ju när man har varit borta. Så jag frågade efter en av mina kollegor, för vi hade en genomgång idag. Och då mina kollegor bara, ja men vadå, han är ju... Han är cancer. Terminal cancer. Jag blev så ledsen. Jag bara, ja såklart. Jag började stå och gråta. Och det är klart, de hade ju vetat det. Alltså så att de var bara, men bra, han är ju cancer. Alltså som att det inte var någonting. Men jag blev så chockad, blev jag.
Man blir det. Även fast
man
det
blir
är det här
chockad.
Evigt, vi kommer faktiskt dö.
Vi kommer att dö. Och han röker ju så otroligt mycket.
Mm.
Så det är klart att jag blev helt chockad. Nej, ja, men jag blev ju ändå chockad. Ja, alltså bara så här. Också så... Det är så otroligt definitivt. Och så det vänjer man sig bara helt enkelt inte vid.
Hur känns det att vara tillbaka nu då? Har det gått en vecka?
Jag har bara varit där 2 dagar eller vad det är. På tal om vab.
Eller på tal om att jobba ihjäl sig.
Nej men det har gått bra. Och här, om det var igår när jag var just det, så här jag var på jobbet. Att det var jätte... Det är många som bara kommer och pratar hela tiden. Oh, så snackar. Och vi har liksom flyttat till ett ställe med så öppet kontorslandskap. Speciellt.
Alltså det är inte för alla.
Vem har kommit på det?
Vissa gillar den där grejen.
Jag förstår inte. Vem är som gillar det? Who?
Folk som gillar att komma fram och prata med.
Ja men det, man är ju hela tiden måste man ju sänka rösten. Man kan ju inte, jag tycker vi kunde ju prata mycket mer fritt förut. Då kommer folk in i vårt rum. Och så de tjätade dem på.
Att nu... det ska vara lättare att bolla idéer. Liksom komma, alltså ingen ska...
Men då måste man bolla med alla andra.
Ja, men typ, det är väl det att man vill att det ska vara mer lagkänt. Alltså jag bara spekulerar i. För mig,
nej.
Personally...
Jag vet, alltså det finns ju massa sån här alltså, forskning ändå på att det ökar ju inte produktiviteten och så vidare och så vidare. Nej, jag förstår mig inte på det. Men från början så skulle det ju vara att alla, ingen skulle ha en egen plats. Du vet, alla skulle, det skulle bara vara free.
Mm.
Och det blev ett strängt nej, tack och lov.
Så har vi nu på, eller jag jobbar ju inte fast där, men på ungdomsmottagningen. Då är man, hoppar man runt. Och det jag tycker att det blir lite, det är inget rum som är så här, nu är det för sig nytt där, men det är inget rum som är så här värsta mysigt. Jag antar att man, för man känner inte den här
Men man kan ju inte bo in sig. Man kan inte bo in sig i ett rum som man vet att så här, jag har ju bara här några timmar. Så då sätter man ju inte upp någonting eller så.
Nej, precis. Ja. Jag bara säga det, om jag är disträ. Min son är med oss här idag. Men han sitter utanför och käkar pannkakor. Och ser förvirrad ut just nu. Älskling. Han kanske kommer
han
bara, in. Jag
skickade
ut honom. Han var tyst, men han liksom andas ju otroligt högt. Och smaskar otroligt högt. Allting är bara så här väldigt högt.
Ja, det lät mycket faktiskt.
Tuggorna. Nej, men han inte sa någonting. Jag bara säger en grej. För nu på vägen hit. Jag lägger ut mina söndagsbilder med lite grejer om födande och så. Och så hade jag frågestund om det. Och så var en fråga om varför hon, någon som skrev typ så här. Om hon undrar varför hon inte fick fota på sitt kejsarsnitt och varför det är så olika typ. Och då gjorde jag misstag, om man ska säga, för jag orkar inte heller ta in alla svar. Så jag frågade bara, om någon har något bra svar på det, så säg. Men då var det så många svar. Och jag, ibland orkar jag bara inte diskussionen riktigt. Men sen så tog jag bort den när jag fick liksom 100 svar. Nej, men inte 100. Men det var många operationspersoner som skrev. Vissa skrev vettiga saker och gav the pros and cons. Men man märkte att den här frågan har diskuterats säkert på arbetsplatserna och väcker starka känslor. Framförallt de som är emot var ganska starkt.
Jag
har varit
med
emot.
Om en som var så otrevlig. Alltså, det kan jag faktiskt inte förstå riktigt. Alltså, okej, om du inte vill att jag ska fota, men det är det. Man kan säga
nej, man bara säger. Men man verkligen att det här var verkligen ett känsligt ämne. Men det var intressant att bara hur... sen lade jag bort den frågan, för jag, det räcker med liksom 40 svar. Men så skrev jag några av de vanligaste skälen då. Det var typ det här med sterilitet, att man... om man fotar på andra sidan skynket, eller att de vill typ fota på andra sidan skynket. Det var med personalens integritet, att de inte vill bli fotade. Det var det här med att man kan typ bli liable. Det var någon som skrev på hennes sjukhus är det totalt fotoförbud. Det är tydligen det på många sjukhus. Och det var efter en händelse när någon hade använt foton i rättegång mot sjukhuset då. Men då var ju min fråga, hade de gjort något fel eller?
Verkligen?
Ja, det var lite konstigt.
Det känns inte alls.
Och så var
rätt.
Det... också det här med att så här, ja, men något kan hända typ. Alltså om någonting händer, om personen blir dålig eller så, att det kan vara jobbigt. Och typ att den som fotar kan simma typ, och då blir det extra jobbigt och det är vanligt. Vad var det mer?
Och då ska tappa kameran i...
Nej, men typ, och då måste vi ha att göra med den personen också. Och så...
Om det är den andra föräldern som är där inne som vi fotograferar när den ska få sitt barn.
Ja,
det är ju inte en extra.
Nej, precis. Men då tänker de att då kan den personen svimma. Vilket är väl relativt vanligt.
Av att man tar fotot.
Om de ser snittet. Aha. Ja, men sådana här grejer går ju att komma runt. För det var också många som skrev bara, men när jag föddes så sa barnmorskan vi ska också fota. Och barnmorskan fotade, undersköterskan fotade.
Ja, precis.
Det var, och de skrev, du har ett urakut snitt. Och då det var nog den personen som sa att de ville då make sure att fota också för att hon skulle sen
komma
ha
ihåg. Det känns ju rimligt.
Jag tycker det, men det är så intressant på att det är verkligen ganska godtyckligt vad man känner. Så var det någon som skrev på sig, jag skulle inte heller vilja bli fotad på jobbet. Men det här, där kan jag inte alls relatera. Dels, säg bara, jag vill inte bli fotad.
Men alltså,
det respekterar folk.
Alltså, fota inte personal. Alltså,
ja, precis.
Jättelätt att ta foton utan personal.
Ja, och det här är inte bara, okej, det är din dag på jobbet. Men det är deras, liksom, något av det största de har varit med om.
Ja, jag tycker det faktiskt. Det där känns inte alls.
Nej, men sen så var det någon som också att det behövs vara tydliga riktlinjer. Liksom, och då är det lättare att säga, ingen får. För att det inte ska bli så här orättvist, men för att du visar
bättre
som inte
om alla
vill.
Får.
Ja, men sen det är så det vissa i personal som verkligen inte vill, och så kanske i vissa situationer typ som när det är många på Uppsala. Jag vet inte. Det verkar det bara vara så här.
Men då är det väl människorna, alltså jag tänker, alltså att det får vara ett visst antal människor. Det är inte som att kameran tar mycket plats, alltså om det är mycket folk. Alltså
man kan just bara... det här med så här, ja men undersköterskan gör det.
Ja, verkligen.
Jag är så glad. När jag födde så gjorde du så fotade undersköterskan. Ni är så glad för det.
Ja, samma sak när jag födde första barnet.
Ja, vaginalt då. Men det är ju tydligen också. Det är flera som ska. Jag fick inte fota.
Ja, det har jag också varit med på KS. Plötsligt. Och så kom undersköterskan skrev till mig. Efteråt och bara. Jag hörde dem i fikarummet. De kände till din Instagram. De var rädda att det skulle läggas ut.
Ja, okej.
Okay. Så ofta jag... Alltså, jag har aldrig gjort. Absolut aldrig.
Men också
aldrig.
Liksom att man skulle inte hänga ut någon.
Whatever. Men varför skulle jag hänga ut? Det är också så här, att ha den... Det är tråkigt att ha den mentaliteten att så här, jag ska hela tiden bli uthängd. Alltså, menar, do your job. Hur ofta blir man uthängd när man bara gör sitt jobb?
Det kan ju vara lite lättare då. Om det här finns på film, då kan man ju säga jag gjorde så här och så här.
Ja.
Och det blir inte ord mot ord.
Verkligen.
Eller?
Det var ingen så här jobbig... Alltså det var bara helt vanligt. Allting var okej.
Okej, ska vi köra dagens ämne? Eller?
Ja, nej, idag ska vi snacka aktiv födsel. Men vi ska plugga vår kurs först, tänkte jag.
Mm, vi kör det först.
Ja, vi har ju en kurs som heter Hypnokurs, heter den. Som man kan hitta på hypnokurs.se. Som är en förlossningsförberedande, livsförberedande kurs. Nej, lite åt tid. Men jag använde faktiskt hypnoberedning igår och tänkte bara, kul.
Ja, men jag gjorde det också när jag trodde.
Kul, ja, när du trodde. Det tycker jag tänker på det varje gång jag går förbi.
Funkar inte asbra då, för att det går inte att slappna av.
För men jag kör fruktansvärt ont. Nej, åh, jag tycker det verkar så jobbigt. Mm. Men... ja, vi har en kurs i alla fall och den är väldigt uppskattad och det är väldigt kul. Det är med övningar som man kan lyssna på flera gånger. Man får, köper man kursen, man kan använda friskvårdsbidraget och man får tillgång till kursen i ett år. Och kan lyssna hur många gånger man vill.
Det stämmer och passar oavsett om det är
hur man ska föda.
Vaginalt eller kejsarsnitt.
Ja, det är fler som också har skrivit till mig en bok än just. Så jag ska passa på att säga att jag har skrivit en bok som heter Föda.
Mm.
Som också verkar väldigt...
Den var väldigt bra.
Vad kul. Jag ska spela in ljudboken nu.
Ja, jag skulle fråga när. Det är någon som frågade mig senast idag. När kommer ljudboken?
Nästa vecka.
Ska du spela in?
Ja.
Kul. Som det verkar. Då kommer den säkert strax efter det. För ja. Jag har spelat in min del.
Jätteroligt ska det bli. Jag ska också lyssna på den.
Mm. För jag läsa upp en kort? För det har blivit ja, en kort ja. Liten... tack till hypnokursen som jag fick häromdagen. Jag skickat den till dig redan. Men tack för hypnoberedningskursen. Den lärt mitt sinne vandra till fantastiska platser. Jag var en val i havet när jag låg i aktiv fas i poolen i 7 timmar. När jag sen kristade ut vår dotter i 2,5 timme var jag en leoninna på savannen som slogs ensam mot alla vilda djur. Jag var i total kontroll av min kropp samtidigt som jag fick ge in för naturens krafter och låta dem bära mig till platser jag själv aldrig hade utforskat. Jag är så stolt över mig själv att jag skapade förlossningen av mina drömmar med lite hjälp från er.
Så fint.
Sweet.
Jag blev också glad att hon skrev med lite hjälp från oss. Ja, jättefint. Mm. Jättekul varje gång att få höra. Folk har så kul att höra folks upplevelser helt enkelt.
Mm, jättekul. Okej, okay. Idag ska vi prata. Vi har ju tema förlossningens faser. Förra avsnittet körde vi latensfas, eller som vi säger mognadsfasen. Idag... blir det aktiv fas. Jingelingelingelingel.
Men vi missade några grejer sist på mognadsfasen. Så ja. Vi tänkte att vi ändå ska viktiga saker som ändå tål att tas upp, ja. Så att säga.
Vi pratade liksom inte så mycket om typ dels, jag tänker lite så här uppbyggnaden till den fasen. Lite mer subtila tecken på att den kan börja det mentala och det känslomässiga. Eller hur?
Ja, men verkligen. Verkligen. Och så pratade vi inte heller om alltså de rent fysiska grejerna. Varför han snackade vi om i 50 minuter? Ja, men vet du vad? Vi snackade ändå mycket. Det är ändå så mycket om
mycket faktiskt.
Om det är ändå finns mycket att säga om latensfasen, herregud.
Men vi kan dra lite snabbt då. Alltså det vi pratade om var ju det här att mognaden av cervix och att det är en stor del av det. Den pratade vi om. Men en annan så här typisk grej snarare hur födseln kan starta att man kan bli lös i magen. Det är det. Mm. Blev du det? Tömma tarmen?
Jag kommer inte ihåg.
Det är som säkert. Med mens, alltså samma hormoner som gör att man får lite mens
mage. Ja, jag tror faktiskt att jag blev nog lite risig i kistan.
Mm. Rikliga flytningar. Ibland kan man ju tro att vattnet har gått för det flyter på så pass.
Mm. Oj, så pass.
Ja, men ibland att det kan vara så här. Man vet, så här rikligt brukar det inte vara.
Nej, jag fattar.
Ofta lite äggvita.
Slämproppen.
Slämproppen.
Den fick jag andra gången.
Jag med.
Jag blev så excited. Ja. Bara, gud, jag fick vara med om det. Så ja. Gott jag kände.
Och det är då den här proppen då. Så, eller den här kloggen som täpper till.
Kloggen.
cervix under graviditeten för att skydda mot uppåtstigande infektioner. I takt med att det mognar och öppnar sig, då kan delar av den eller hela komma ut. Och det här kan ske i flera omgångar.
Ja, det tänker jag. Det är nog många som inte vet det. Alltså, jag tror att man, i alla fall visuellt, så när man säger att liksom slämproppen kom, att man tänker som att det är en propp, som en kork som liksom går ut, men att det kan ju fortsätta släppa.
Precis, det är som med fostervattnet, att man också tänker när det har gått så har det gått, men det bildas ju hela tiden.
Det skulle också bli så torrt ju.
Om man inte har något problem, om allting funkar som det ska, då bildas det hela tiden. Det kan vara lite blodblandade flytningar, lite småblödning, initialblödning när de här kärlen i livmodertappen spricker. Vad mer?
Ja, det var väl
mensmod, att man kan ha liksom ont i ryggen eller i magen som kanske inte är så här tydliga verkar per se, men att det känns.
Att man börjar känna att det är någonting på gång.
Mm.
Men sen så där rent mentalt, då, alltså dels det här med att man, det minns jag verkligen att jag kände starkt, eftersom jag flyttade ju precis innan, men det här med att bo in sig.
Mm.
Att det var, det känns så extremt viktigt att bara säga, det måste bli ordning och reda här innan barnet föds. Så det känns som en riktig sån där klassiker, att man vill fixa och dona. Och
det kan ju hålla på, liksom, det behöver inte vara att
precis innan.
Håller på. Nej, men att det är liksom slutfasen av,
precis,
av graviditeten.
Inte månad 7. Alltså liksom.
Nej, och likaså den här känslan av att vilja ha sin närmsta, veta vart de är eller ha dem nära.
Mm.
Att det känns tryggt, liksom, att man måste ha sin trygghet.
Sin lilla klan.
Och att man kan bli lite mera introvert och liksom verkligen gå in i det
börja
här.
Gå in i sig
börja
själv.
Gå in i sig själv redan. Sen, fint. Jag har sagt det många gånger, men jag tyckte att jag tror absolut att min förlossning med Osei började med att jag blev så ledsen. Alltså jag behövde verkligen gråta och blev så känslosam och det här och oron som jag inte direkt hade känt innan, att det liksom kom upp, att jag behövde typ säga det. Säga det, att jag är rädd för att det här ska ske, jag är rädd för att jag inte ska få föda hemma och allt där. Och att verkligen få gråta ut med alla typ jag träffade. Nej, men alla ni nära personer.
Ja, men visst, verkligen få
let it rip. Och sen fick
det
komma igång. Så kontentan, känna alla känslor och alla de här små sakerna kan ju vara svårt att se i stunden att det faktiskt är upprinnelsen, men kanske efteråt mer man kommer på det.
Och när man, jag tänker också så här, så peppigt, alltså tänk ändå på så här, gud, det här är min kropp som gör det här för mig, liksom, eller, som att man är två olika, men alltså ytterligare bevis på att kroppen är kompetent, den gör alla de här grejerna för en anledning och det är en del av liksom födseln. Så att liksom man ska inte tro att den inte vet vad den håller på med, för den håller på med så mycket cool shit all the time.
Verkligen.
Men det var det, va?
Ja, alltså gud, man kan
kort
ju prata om det här mycket, men så är det. Köp bara en bok, herregud, där kan man ju läsa massa om de här fasen.
Just det, kan man verkligen. Du har skrivit jättebra, det är du som har skrivit det.
Tack,
jag ska också läsa en gång till.
Okej, men idag ska vi prata aktiv fas. När jag kollade i vår bok, då såg jag att vi kallar det för djupa fasen. Eller jag hade döpt det till djupa fasen.
Bra!
I like it.
Det låter... Jag kom på det här med djupa fasen.
Nej, men jag hade glömt bort nu när jag läste det, kom jag på det. Men att tanken var då, just att aktiv, det blir lite så här som att det sätts emot då det inaktiva, latensfasen. Och det var vi lite skeptiska till, för det blir så himla, det är värderande på ett sätt. Och det är förminskande av att latensfasen faktiskt kan vara jättetuff, kanske den tuffaste delen.
100%.
Att det snarare är så här.
Och det sker ju massa aktivitet, alltså under latensfasen, herregud.
Men djupa fasen är mer att man måste gå ner mer i fokuset, det är en annan växel, det är en annan typ av, det ändrar karaktär, det tar in en annan växel helt enkelt.
Djupa fas, jag känner direkt att det är väldigt bra beskrivet, det som man själv har varit med om.
Då måste man dyka ner.
Ja, avslappnad jag blev nu bara att tänka på det. Men liksom, vad är kännetecknet? Det känns ju som att varför man är så intresserad av när börjar den aktiva fasen. Alltså mycket av det handlar ju bara om att när kommer det vara okej för mig att stanna på sjukhuset? Alltså att det är det som blir mycket fokuset. Att det är därför man vill veta.
Ja, och kanske lite så här, när kommer det vara över ganska snart? Alltså för att latensfasen, då är ju folk bara så här, ja, det här kan hålla på flera dagar.
Ja.
Vet, att det blir lite, men sen aktiv fas, okej, men då är det kanske en bebis förstås. Idag eller imorgon.
Ja. Typ. Ja, men vad är kännetecknen här på, liksom, nu har aktiv fas börjat?
Ja, kriterierna är att man ska ha öppen minst 5 cm, regelbundna, smärtsamma verkar.
Perfekt. Men då, då kommer ju den naturliga följdfrågan. Varför bytte man kriterier? För att förut var det ju 3 cm om jag inte minns fel. Och sen så var det väl också 3 sammandragningar på 10 minuter.
Mm, för det har kommit massa ny forskning senaste åren. Och man hade, jag tror det senast 2015 som man hade gjort som en svensk nationell riktlinje. Och, men sen dess så har det ändrats, bland annat WHO har ändrat sina kriterier, och det har man också sett i en hel del forskning att det är nog för snävt att beräkna så. Och många som anpassade, alltså många kliniker som ändå anpassade sina riktlinjer, till exempel med oxytocindropp och när man ska anse att det uteblir en progress efter de här gamla, de gamla rönen helt enkelt. Så då bestämde SFOG och Barnmorskeförbundet att vi behöver en ny nationell riktlinje som alla kan gå på. Och då är det helt enkelt baserat på den senaste forskningen. Och då har man också ändrat det här med action line. Det är alltså man, det här partogrammet som man följer.
Måste
där man
öppnas
en centimeter i
timmen. Eller vad
timmen. Ja, precis. Att det är också allt för snävt.
Otroligt snävt, låter det.
Och att man kan inte använda just action line som enda bedömning. I alla fall inte när det kommer. Det här syftar främst till spontan start.
Yeah. Mm. Jag trodde också att det hade med att göra att, alltså, just om man kommer in tidigare. Alltså om man kommer då att man tänker så här, med 3, vid 3 centimeter, då är det aktiv födsel. Och att man, att det blev fler interventioner.
Jag vet inte om det är ett av skälen, men det pratade vi om förra gången, att det var ju ett av skälen, eller det var någonting som vi lärde oss på barnmorskeutbildningen, just att man vill inte att någon ska, man rekommenderar att man är hemma just under latensfasen, för att dels att det kan ta lång tid, och ju längre man är på sjukhus desto flera interventioner, och en intervention leder till en annan och så vidare, och liksom oftast kanske då i onödan. Ja. Så det är väl en, men också det här med om man då är inte igång på riktigt, alltså igång på i den bemärkelsen att det har börjat gå lite snabbare och att det blir mer regel, alltså det har börjat rulla på lite mer, då är det lätt att diagnostisera då utebliven progress utan att det är någonting fel egentligen. Och då börjar man brassa på, och då, ja, du vet, då måste man kontrollera barnet mer, man måste ha skalp och barnet kanske reagerar och då behöver du epiduralen och så är det nästa steg. Nej, men du vet. Ja, så man har, det är ändrat, men det är också i den här rekommendationen, då har de också skrivit att det är framför allt man ska utgå från individen.
Ja, precis.
Dels hur pass regelbundna, eller hur pass etablerat verkarbete det är en parameter, men också behovet av stöd, behovet av smärtlindring, andra riskfaktorer och sådär.
Ja, jag tänkte, för att just, det är ju inte heller alla som får regelbundna sammandragningar.
Nej.
Så jag menar, man behöver inte vara orolig att såhär, ah, då kommer jag bara aldrig få komma in, utan det är väl liksom en helhetsbedömning ändå.
Mm, det bör vara det, absolut.
Ja, det bör vara det.
Mm.
Och om man ändå på det här temat, när är den aktiva fasen över?
Alltså aktivt är det ju ända tills man föder. Men det ena går in till det andra. Man pratar ju sen om när man från 5 cm då, tills man är helt öppen. Mm. Alltså när man inte kan känna några kanter av cervix runt barnets huvud. Eller föregående fosterdel. Och då börjar det liksom nedträngningsfasen och krystskedet.
Nedträngning och kryst. Det är liksom
nedträngning eller utdrivnings.
Och det hör ihop. Så det är, tänker man att det är liksom till 10.
Nedträngning. Ner mot bäckenbotten.
Så då är nedträngning, är det aktiv? Eller är det krystfas? Det kan ju gå ihop.
Ja, jag skulle säga det som en egen, men det är också, det är ju en del av den aktiva fasen har ju skett, och det betyder att det är ett etablerat verkarbete som är liksom regelbundet och intensivt och så vidare, och så går det över då till, går över eller sammanflätas med att det barnet också ska tränga ner längst vagina mot bäckenbotten, och sen så ska det utdrivningen ska ske därefter, alltså att den ska komma ut ur vagina.
Otroligt. Det är så mycket som ska ske.
Mm, verkligen.
Och det är otroligt det varje gång.
Sen är det, men en sak i taget.
One thing at a time.
Okej, men vad ska vi säga om det här? Jo, men jag tänkte också, vi pratade inte riktigt förra gången om, bara lite kort, hur livmodern arbetar. Och vad det är som händer då under öppningsskedet. Latensfas, mognadsfas, det är ju tidigt öppningsskede.
Det var bara, mina ögon bara kliade något enormt. Jag ville bara försöka inte hålla på skrapa här framför.
Så tidigt öppningsskede, sen jag kollar bara på Lalo.
Nej, jag tror du tittar på mig och bara som att jag höll på att få en stroke.
Nej. Så djupa fasen, mer senare delen av öppningsskedet då. Och det som händer under det här öppningsskedet, det är att livmodern, det här vet ju du också, så det är konstigt att berätta för dig, men jag berättar till lyssnarna.
Berätta.
Att livmodern är ju en stor muskel som arbetar för sig själv utan att vi behöver tänka på det. Den har vertikala yttre muskulatur som är den starkaste delen och som tätast längst upp i livmodern. Och så finns det cirkulär inre, eller inre vet jag inte om man säger, men som inte ligger lika ytterst. Bra beskrivet. Ja, som är tätast nere vid cervix. Och då när de här vertikala musklerna drar ihop sig, så blir dels toppen av livmodern fundus tjockare och starkare. Mm. Men den drar också upp då cervix som blir allt kortare och öppnar sig mer. Har man en bra...
Det är väldigt bra när man visar med händerna, ja, sådär. Det är det som jag tänkte, men ja, det kan man ju googla fram en bild, ja, säkerligen.
Det är som vissa visar med typ en golfboll i en ballong som är uppblåst.
Det tycker jag också brukar vara väldigt bra.
För då ser man, eller så, om man tänker sig en polotröja, du ska sätta på dig en polotröja. Att det är lite likt, att den är först ganska liten, sen så blir den större och större och sen kortare och liksom... trär sig. I alla fall det som är, jag vill att ni tar med er, att de här muskulaturen jobbar liksom i symbios
med varandra. Vi kanske skulle kunna lägga upp, det finns ju ganska många sådana där filmer, vi skulle kanske kunna lägga upp något som man kan se och få en bild. Det kan ju vara bra bara för det visuella.
Mm. Och inflätat det där i massa blodkärl som behöver syre för att det inte ska bli allt för jobbigt. Man kan tänka sig själv.
Ja, blodkärlen transporterar syre. Ja. De behöver inte syre.
De transporteras det. Och man vill inte att det ska... Man tänker sig som när man springer eller anstränger sig. Att det är jobbigt om man inte får syre. Varför är det lite konstigt att man ska bli tillsagd och hålla andan så mycket och så där. Men anyway.
Ja, that's another thing.
That's another thing.
Kan inte du berätta lite om dina aktiva faser?
Jo.
Nu när vi har lite koll på vad... aktiv fas är för något.
Ja.
Lite best of.
Ja, eller jag pratade om latensfasen sist, att jag blev hemskickad då flera gånger.
Mm.
Och där kan man ju den mötte jag ju inte kriteriet 5 cm. Däremot skulle jag säga att jag mötte kriterierna för att
behov av stöd.
Precis. Mm. Och att vara på plats. Och sen så när vi väl kom till sjukhuset, då kunde jag också slappna av. Och då öppnade jag mig lite till. Och så vid och som sagt, då kände jag att jag kunde slappna av i badet, jättehärligt. Och sen så stannade det av lite vid 6-7 cm, om jag minns rätt.
Mm.
Och då kommer jag inte ihåg hur många vänder det var. Men då ville de koppla värkstimulerande dropp, och då blev jag lite nojig, och då... vill jag ha epidural, och fick jag det? Typ, jag vet inte.
Nej, men det är väl inte, jag tänker säga, det är väl inte en helt ovanlig.
Nej, verkligen.
Ovanligt upplägg, just att man börjar med, alltså det är väl här oftast framförallt medicinsmärtlindring blir aktuellt liksom.
Mm.
Det är inte lika många som har ett behov av det under latensfasen.
Nej, precis.
Och det kan vi ha ett helt annat avsnitt om, herregud. Smärtlindring.
Ja, det har vi väl.
Ja, men inte
i gamla podden. Ja, absolut. Och just, vi kommer in sen på det här med transition och så. Men jag önskar att jag hade kanske haft lite bättre koll på att just en paus, att det är ganska vanligt i samband med transition.
Mm. Och när är transition då, säger man? Vad heter det på svenska?
Jag vet inte om det finns någon tydlig definition. Men typ
övergångsfas, eller vad säger man?
Alltså, vi säger så. Jag tror inte det.
Det finns inte heller.
Nej.
Okay.
Men jag tror man brukar säga 7-10 centimeter ungefär. Ja. Men vi kan... Ska vi ta det nu, eller?
Ja, men varför inte?
Mm. Så det är liksom i sluttampen av öppningsskedet kan man få som ett... jag tror många kan känna igen sig att det blir som att man vaknar upp plötsligt. Man vaknar upp, man kan ofta få en känsla av att jag ger upp. Jag vill inte göra det här längre. Jag vill gå hem. Om man inte är hemma, jag pallar inte. Vad håller jag på med?
Ja, men det är ju just det här som du säger, så att man vaknar upp.
Adrenalin på slag typ.
Exakt, och det gör ju också att man bara så här... För att någonting, när man är så där djupt i... Då är det som att man är så långt under ytan att det här med att ge upp... Alltså att de tankarna kommer inte ens, utan man är bara så här... Nu bara rolling with the punches.
Mm.
Och så när man vaknar upp så bara... Nej, men gud, håll på att rulla... Men gud, jag är inte inne i den där grejen. Nej, men snälla, nu kan vi pausa det här. Eller kan vi bara få... Kan jag få sticka ifrån?
Ja, man börjar palla inte. Och,
sluta. Hur länge ska vi hålla på?
Man kan också kräkas. Det är också ganska vanligt under det. Och nu pratar jag främst fysiologiskt födelse. För vi säger så här, jag känner inte alls... Jag sov mig genom min transition. Men då gissar jag att du hade epidural. Alltså det är ju lite olika. Men jag menar främst fysiologiskt då. Och det oftast, om man ska generalisera... Eller ofta, oftast vet jag inte. Men att om man sen kan lyckas få hjälp och bara landa... Att det inte brukar vara så himla länge, utan man kan komma ner igen. Och att det då inte är så himla långt kvar. Om man inte, alltså nu pratar jag just om man inte försöker då dämpa eller stanna av det. Eller om det
för
är
det kan man ju
som
verkligen vilja. Alltså just där och då att man bara säger, nej men snälla.
Så det är vanligaste tillfället att ta epidural. Absolut.
Och vill man inte göra det då, då kan man ju, då är ju ett tips att bara, alltså speciellt som stödperson att påminna om det. Det minns jag så, man kommer inte ihåg jättemycket av när man är i det där djupa, men jag kommer verkligen ihåg när jag vaknar och bara, nej, det är så jobbigt. Sluta nu. Och du bara sa att nu, du vet att det där betyder att det inte är så långt kvar. Sen det bara, ja du säger det. Men ändå någonstans att man bara, jag vet det här är vad jag har hört så himla många gånger. Det är väl som de säger.
Ja.
Och sen att man bara, det var också skönt att bara säga, japp, det är väl så. Och sen så ge upp och då få sjunka in i det där igen.
Och det är inte precis. Vad tänkte jag på? Jo, det var någon som sa så fint att hon, jag vet inte om hon hade hört det eller det var en teori som hon hade, att det kanske är evolutionärt ett sätt för oss att kalla till oss flocken, att vi visar så här, nu behöver jag mer stöd, jag måste ta mina stöd, de måste komma hit nu så att de är med då, kanske där det är lite mera kritiskt att barnet ska födas.
Nära till tårar idag, men för fan så fin tanke ju.
Ja,
men just precis det, att få öppna ögonen och se er där och bara såhär, nej men nu behöver jag kramar, jag behöver se att alla är här och att
precis.
Det här kommer visst gå. Jag måste bara liksom, ni, att också bara få titta på era ögon och bara, de verkar inte osäkra på,
nej,
om
precis,
det här ska lösa sig.
Nej, precis, och mötas med alltså, någon som bara, det här är precis som det ska.
Ja,
och det här,
nu är you're doing it.
Ja, you're doing the damn thing.
Exakt som Becca Kufman skulle ha sagt.
Exakt. Jag vill bara, jag kanske tar bort det, men jag tycker det var kul att jag fick min, det var min sån här, jag vill gå hem, jag är klar, fick jag på film. Får jag spela?
Ja, absolut.
Herregud.
Jag hade varit tyst hela tiden.
Hur mycket utvarnas i bilen?
Jättelite.
Så bra,
Du födde alltså
5 minuter sedan.
Ja, verkligen. Jag bara, det var ju väldigt tätt inpå.
Ja, men det var då, jag minns verkligen att jag öppnade ögonen första gången. Och det var som att nu måste jag kanske vakna till för att göra det här. Och då kände jag också, nu faktiskt pallar jag inte göra det mer.
Nej, precis.
Och då också såhär, vad ska jag göra?
Jag tänker också såhär, att bara att känna sig... alltså bekväm och säga det. Det var inte så, du visste ju att ingen utav oss skulle bara säga okej. Du kastar in handduken. Push it back. Push it back. Jag visste att du inte skulle klara det. Nu blåljusen. Nej, för fan. Det är också, det är en väldigt fin grej att de har liksom det här stödet runt omkring sig. Vet du vad, jag måste få säga att bara så här, fuck this. Jag har ingen lust. Och det måste vara okej, för att det är bara jag som vill säga någonting.
Mm, precis, liksom. Jag bara säger det högt.
I stunden.
Och jag tycker det var så... Sabina har frågat mig tidigare, hon bara... jag hoppas du kände att det var okej att jag skrattade. Jag ville vara lättare på stämningen. Och jag kände faktiskt, när hon skrattade så kändes det väldigt skönt. För att hon var så här... om man skrattar till och med, ja, så är det inte så jävla allvarligt.
Det är exakt, och så här, hon skulle inte skratta om det var så här, jag tror ändå att det är en 8 timmar kvar.
Alltså, nej, men,
nej, man skrattar ju för att man, också det här, bara så här, hur långt det är kvar. Och då, alltså, jag menar, det var ju väldigt märkbart att så här, det här, nu är vi ju snart färdiga med det här. Ja, fint ju.
Ja, nej, men det transition, jag önskar fler... jag har en story om det när folk skriver sina upplevelser, tipsar om den. Och det är en av mina bästa stories, tycker jag. Och många som har varit, aha, var det det? Gud, jag önskar att någon sa till mig att det var det här var normalt, typ. Och
just det, också, jag tänker en sak, jag vet inte om vi nämnde det, men just att det också kan pausas lite då.
Ja, just
alltså
det.
Alltså att delvis att man kan kanske, alltså antingen att man kan somna och att liksom man kanske äntligen kan vila och man får inga sammandrag, eller att man är pigg, men också att så här, det händer ingenting en liten stund, och det betyder inte liksom att nu är hela födseln i regress.
Nej, precis.
Utan jag föreställer mig alltid som att så här, nu, alltså delvis vakna upp, alltså som du säger det här med att vakna upp, kanske kalla folk till sig, att det inte händer så mycket just då, att kroppen bara så här, vet du vad, nu laddar vi upp.
Mm.
För nu ska vi göra oss redo för nästa fas.
Precis, och att man kanske inte då, beroende på om alla mår bra, så att det inte finns skäl att brassa på det. Utan
nej,
ta tillfället då, varva ner. Man kan också ta tillfälle och liksom...
dricka lite, kanske.
Ja, men verkligen också titta inåt. Är det någonting, är det något jag måste släppa på? Är det någonting som inte känns helt bra här som jag behöver ändra? För det är ändå fortsatt en väldigt känslig process. Mm. Alltså... har jag den här tryggheten i rummet? Är det, behöver jag gråta? Behöver jag
behöver
ha
jag
någon annan här?
Eller
behöver jag ändra ställning? Mm. Behöver jag få lite energi? Behöver jag vila?
Behöver jag komma upp i vattnet? Behöver jag komma ner i vattnet?
Ja, precis. Utan att det är alarmerande. Utan bara så här, lyssna på. Försök min kropp säga någonting till mig nu.
Exakt.
Mm.
Vad känns? Och så försöker man go with that.
Mm. Okej, okay, ska vi ta... eller ska vi ta några frågor? Eller?
Det kan vi verkligen göra. Nu ska vi se.
Kom in, älskling. Okej, okay, kan du vara tyst? Från och med nu?
Vet du vad, jag tänker att en sak som vi inte ska missa. Det är det här med, alltså, vad är också typiska kännetecken under själva fasen? Det här känns som en typisk grej som vi skulle bara säga. Aha, vi berättade ingenting om vad som händer. Nej, men att,
vi har sagt att man öppnar sig.
Man öppnar sig, men också så här, till skillnad från latensfasen, nu börjar det bli regelbundet.
Ja.
Det tror jag inte jag har sagt.
Jag nämnde att det är ett kriterium, sa jag ju faktiskt.
Ja,
regelbundet, ja, men, smärtsamma. Nej, men att det är mer intens, kanske att man måste
exakt
fokusera ännu mer på på liksom det som sker, att man inte kan hålla på med massa andra grejer.
Precis, och att man går mer och mer in i sig själv för, alltså, tänker jag, för att kunna möta den här intensiteten. Då kan man inte, för ibland, jag vet inte om jag snackade om det sist, just där, att det var någon, jag pratade med en klient som bara sa, ah, men ska, jag ska göra mitt bästa för att distrahera mig från smärtan. Och då försökte jag liksom snällt säga att kanske inte distrahera är alltid bästa vägen att gå, utan tänk istället att du ska möta det, intensiteten, så mycket du kan. För det kommer inte gå att distrahera sig heller. Alltså, men det här är ju inte någonting som man kan bara säga rainbows, 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 utan alltså,
nej, precis.
Man måste ju gå in och liksom verkligen vara öga mot öga med det som sker.
Mm.
Istället för att försöka tänka på någonting annat, tänker jag.
Mm.
Och sen så också att det blir ganska tydligt, tror jag, för de flesta, just att det börjar lite svagt och sen så blir det starkare och starkare.
Lalo, du ska ju vara tyst här, skrik. Okej, sen säger du ingenting då.
Att det börjar lite smått och sen så ökar liksom intensiteten successivt till en peak och sen så släpper det.
Ja, precis. Också att en verk funkar så att det är som en våg. Så.
Precis. Och att det blir ju, alltså, som tydligast kanske just i den aktiva fasen.
Mm.
För jag tänker också i latensfasen. Det är ju så olika. Alltså, vissa sover ju igenom latensfasen. Det är inte så många som bara under fysiologisk fas sover igenom sammandragning under aktiv fas.
Jag tror inte det går.
Nej. Så,
Men däremot mellan, att man kan slumra. Men under tiden.
Verkligen.
Om man inte har förlamad typ eller någonting. Men sen, precis, och de här senare öppningsskedet. Den typen av sammandragning eller verkar är ju också något annat från sen nästa växel. När det ska, det är mer den här tryckande känslan att det är neråt. Och många som vi ska prata om nästa gång då.
Mm.
Men man kan hjälpa till kanske på ett annat sätt och så.
Precis. Men man kan ju också känna, jag tänker också att.
Kan komma både.
Ja, man kan ju känna att det trycker neråt även under aktiv fas. Mm. Ibland så tror jag att folk tänker sig, åh, men nu känner jag att det trycker neråt. Och då tror man att man ska liksom krysta 10 minuter senare. Men man kan ju känna den här
tyngdkänslan.
Mm. Kanske mer än en krystkänsla. Mm. Det är liksom, ja, det är ju barnet som.
Och allting händer som sagt lite simultaneously.
Ja.
Som sagt, när, i takt med att man öppnar sig så blir fundus och toppen av livmodern starkare. Och börjar liksom kunna trycka ner barnet allt mer. Och barnet kan ju komma ner samtidigt också som
man öppnas.
Håller på att öppna sig.
Precis.
Och det är just den här kräkreflexen. Man kan ju kräkas av andra anledningar, till exempel lustgas inte minst. Men just kräkning. Under, om man inte har lustgas då kan vara när barnet trycker på spinetaggen, den trängsta delen i bäckenet. Och det är också ett jobbigt, men det kan ju också vara ett sånt där tydligt aktiv fastecken och tecken på att nu det här är något positivt. Ja. Kräktes du med Freddy?
Nej. Nej, inte med någon.
Okej. Okay. Tror du verkligen att du gjorde det att vi bara, ah, vad bra. Nej, det kanske var bra. Det var nog när du var så här att, när jag gick
ut
i
Alma
och sa att nu orkar hon inte mer. Så
nej.
Det var jättebra.
Mm. Nu vill hon gå hem. På tal om det här så kanske jag kan ställa en av frågorna vi fick. Och det var just så här, kan det, alltså jag tänker, kanske separat från transition. För det har vi pratat om, att då kan det bli en paus. Kan man få pauser även andra tider under aktiv fas?
Ja, såklart. Allting is possible. Mm.
Och liksom också, hur kan man tänka då?
Det, kan ju också, det är ju verkligen olika också beroende på. Ja, men det är ju ganska vanligt med verkstimulerande. Det kan ju också vara. Och sen om man har olika anledningar. Sen har haft verkstimulerande och sen trappar ner den. Då är det inte så ovanligt att det kanske blir glesare. Ut sig liksom, till exempel. Det är ett scenario. Eller att det inför krystfasen då stannar av lite. Eller glesar ut sig. Men vad man kan göra då. Ja.
Jag tänker,
det är väl det som vi pratade om, tänker jag.
Ja, och att så här. Kanske inte försöka. Alltså själv inte försöka bli alarmerad. Utan att tänka att. Det är klart, alltså, vi snackar inte om. En halvtimme kanske, om det har varit regelbundet och sen så tar det lite extra lång tid, att kanske försöka tänka att okej, men jag försöker återhämta mig. Alltså precis som under transition, att så här, ja, men då passar jag på att vila. Kanske försöka alltså brassa på oxytocinet. Att säga okej, men be om en massage eller gör någonting som känns bra helt enkelt.
Mm.
För det kan, jag tänker också att det kan ju vara en sån sak som att man kommer in till sjukhuset just. Att där kan man ju få en paus.
Ja, verkligen.
Det är väl en klassiker. Att
man måste känna sig trygg igen. Liksom.
Exakt. Och det kan ju, jag tänker att även mitt i en födsel, det är skiftbyte. Även det skulle ju kunna göra att så här, kroppen stannar upp och vet inte riktigt så här, men vilka är de här och vad är det som sker. Så att tänka att liksom, det är hela tiden ganska, alltså, du brukar säga att oxytocin är ett känsligt hormon. Att man har det i åtanke och det kan skapa pauser. Att okej, men nu kanske händer någonting som gjorde att liksom, det blev en liten rubbning. Vad kan jag göra för att skapa en liksom, härlig och mysig och trygg känsla igen?
Mm. Precis. Och man kan också, ibland har det att göra med hur barnet ligger. Om inte den ligger optimalt så att den kan skapa det här trycket också som behövs mot cervix. Så det är häftigt att se när du födde. Eftersom det gjordes ju inga vaginala undersökningar och inte heller några yttre palpationer direkt. Men man kunde ana ändå vad det var. För jag tyckte du fick ju lite så här kryst. Alltså du kryssade ju långt innan alltså, men sen så slutade du med det. Och då tänker jag att kanske att han låg antingen vidöppet och behövde hjälp att rotera, eller att det var en liten här läpp, en kant som var kvar som du behövde trycka bort själv.
Jättemycket skönare var det att trycka bort den själv i så fall än det var.
Fick
första
du den
borttryckt gången
av,
ja, då höll de på där och skulle
anterior lip. Den är ju väldigt
inte kul.
Den är så vanlig och kan, ibland kan det verkligen hjälpa att trycka bort den. Men man måste verkligen informera om vad man gör och få samtycke till det. Särskilt har personen inte epidural så kan det vara jävligt smärtsamt. Oh, även med
trevligt.
Ja. Men så det tänkte jag på. Och sen så också att du självmant ändrade ställning till huk tror jag.
Ställ dig på knä.
Ja, och att det säkert, ja, men att han behövde positionera sig. Och det är ju häftigt när man kan känna
så,
det själv.
Alltså också att bara så här, jag visste, jag kom åt, jag tänkte också bara så här, off, nu kommer det bli mycket mer intensivt.
Ja, precis.
Och men det är det här jag behöver göra. Alltså det var också så här, det var inget, det var också så här att, det var inget, jag behöver inte dividera med någon om det, utan jag visste att det var det som jag behövde göra. Och så gjorde jag det ett tag och så kom jag ihåg att jag gjorde det och det var mega intensivt. Och sen så var det som att säga, ah, nu kan jag vända på mig och liksom halvsitta istället.
Mm. Det var säkert en anterior lip. En kant. Ja, men det är cool och skönt när man kan få utrymme att göra det.
Verkligen.
Mm.
Ja, det är faktiskt jättekult för alla barn. Ah, ja, det är väl därför jag har den här podden. Ja, något helt annat än paus. Varför är det så att vissa har liksom det man kallar för verkstorm, brukar man väl säga. Alltså att det bara kommer en efter annan. Mm. Min erfarenhet är att jag har bara varit med om det när man också har haft oxytocindropp.
Mm. Alltså det är ju absolut vanligaste. Antingen någon form av igångsättning då, eller att med verkstimulerande dropp, och det är ju en av vad ska man säga, biverkningarna som man vill också kontrollera, en anledning till att man har CTG för att kolla kontinuerligt att det inte blir för många verkar på 10 minuter. Men sen så vet jag att vissa upplever att det kanske inte registrerar, att det känns inte som att det blir någon passmängd. Det kanske ser ut som det blir det på de där kurvorna.
Precis.
Och att man bara, jag kan inte komma upp över ytan, utan det är pang, pang, pang. Så det skulle jag säga är det absolut vanligaste. Sen är det väl vissa som upplever att de ändå inte fick en paus, även om det var spontan start och utan verkstimulerande. Mm. Och det tänker jag att det kanske handlar om, svårt att säga, men att det bara går väldigt
fort
helt enkelt. Ja, att vi är olika där, att hur intensivt det brassar på.
Ja. Och också, jag tänker en sak också, jag tänker bara rent mentalt, när det går väldigt fort, är ju att man alltså kan ju hela tiden känna sig ett steg efter.
Mm.
Och det också kan göra att man inte hinner landa
Nej,
i
precis.
Liksom, och jag brukar säga till klienter att när du känner att det liksom, nu känner jag att det är över, att man faktiskt gör suckar.
Mm.
Eller liksom pustar ut.
Helt klassiskt.
Ja, precis. Och liksom, också bara för att mentalt säga till sig själv att men nu är det slut.
Ja.
Och
så att man inte också spänner sig hela tiden, och så blir det nästan en känsla av att det inte är någon paus.
Exakt. Och liksom, när man suckar så är ju det någonting som sitter så liksom, det sitter ju ändå i kroppen att så här, att det, då hör det också till att liksom typ sänka axlarna. Och så är det också toppen för de som är runt i rummet. Att man bara så här, okej, nu är det
nu
slut.
Vet jag att det,
exakt, precis. Så då kan jag sluta klämma eller liksom passa på att fråga om dryck och sådär. Så det är ju...
Och sluta kanske stirra på monitorn.
Ja, absolut.
Mm.
Man ska inte börja stirra på en monitorn. Om man kan, i alla fall. And it's hard when it's starting to blink.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Okej. Kan man känna att man är i aktiv fas utan att veta hur mycket man är öppen?
Absolutely.
Ja, det är ju de här kännetecknen som vi sa också. Alltså.
Att det intensifieras, att det ändrar. Jag skulle säga just det här att det ändrar karaktär. Men också, man kan ju också tycka att det kan ju också, kanske ibland det här med öppningsgrad kan ju också vara så himla godtyckligt. Dels att det är godtyckligt personer som känner, man kan känna olika.
Ja, verkligen.
Men också att man kan ju vara öppen 4 centimeter, särskilt om man har fött några barn tidigare. Och det kan vara en halvtimme kvar.
Exakt.
Och då kan det vara väldigt intensivt då. Att liksom,
verkligen.
Att fundus har hunnit bygga upp sig väldigt mycket. Men det är ändå, om man, mycket tyg på polon är
ovanför huvudet.
Nej, dåligt illustrerat. Ja, men alltså att det kan ha hänt väldigt mycket upp till. Men att det kanske inte har visat sig på centimeterna ned till än. Men sen bara puff.
Ja, exakt. Sen så är det en sån kraft för att det finns så mycket liksom, en samlad trupp. Precis. Ovanifrån.
Så centimeterna, ja, kan ge en ögonblicksbild. Men säger liksom inte heller så mycket det är kvar, helt enkelt. Så känslan är väl mer när det är det här som inte riktigt går att hejda. Det går inte att prata sig igenom på samma sätt. Man måste gå in i sig
också
själv.
Att man, jag tänker också bara inte, att man också vill att man börjar stänga av. Alltså när man känner att så här, nej men nu måste jag in i mitt eget.
Liksom. Måste jag börja blunda och kanske att man än mer tar hjälp av att ljuda och sådana där saker. I och för sig, jag började väl kanske med det. Typ. Där på berget, och det jag sa det när jag var, hade gjort hins. Nej, jag tror inte jag började humma då. Jag sa att jag hade ställt mig på
alla fyra.
Men svaret är ja, det kan man. Alltså det är ju, ibland låter det som att man nästan inte kan föda barn utan göra vaginalundersökning och säga hur öppen man är. Men det är klart.
Ja, som vi precis sa, jag gjorde ju det och det gick alldeles utmärkt och det gjorde du med.
Mm. Ja.
Här för mig. När man får frågan om hur lång ens födsel är, vad är det man räknar som start? Då tycker jag att där är det väl också, alltså, man kan väl få välja själv vad man räknar från start, men vad är det vården räknar som start? Om man säger så då? Eller vården kanske skiter
vården,
hur långt
det, nej, alltså det är så, snarare... Ja, man pratar om hur länge man har varit på sjukhuset, hur länge man har varit öppen en viss centimeter, hur länge man har krystat. Inte så här,
det är väl inte relevant?
Nej, precis. Eller liksom, hon har hållit på i 3 dygn hemma. då är hon väldigt trött. Alltså det är klart med helheten, men jag upplever inte att sen efteråt att man säger så här, det här har tagit så länge. Och jag skulle säga att svaret på frågan är att folk menar väldigt olika
exakt,
saker. Kanske vården skulle vara mer, om man nu skulle sätta en timme på det, skulle man vara mer benägen att säga från etablerade verkar. Ja. Man brukar ju säga,
vilket också är alltså, ganska flitigt. Ja.
Men man brukar ju fråga så här, när startade de, när blev det etablerat?
Ja. Men jag tror att liksom i folkmun, de flesta räknar typ från att man kände att det var det igång.
Blev, ja, jag räknar från att det var den utmärkt. Här blixtverken. När jag började få jobbiga verkar helt enkelt. Där det var så här,
ja, från, alltså på första?
Ja, på första.
Ja.
Och på andra från att jag också började få.
Ja, jag tror att jag i alla fall nu nummer två. Då tänker jag kanske från egentligen, alltså när vattnet gick. Men då hade det varit latensfas 2 dagar nästan.
Mm.
Men
alltså, man får ju kolla, vad är syftet med att berätta? Är det,
det är
att
väl
man
också det.
Bara, man vill kanske berätta hur länge man hade det jobbigt. Eller att det gick fort. Eller
och vet du vad, välj själv.
Ja,
när du,
och kan
vad
man
du tycker.
Säga, ja. Säga vad man menar.
Vem ska rätta dig?
Dra till med något som låter coolt. Mm.
Vad kan man packa ner i BB-väskan för att underlätta för den här fasen?
Jag vill bara säga en grej. Alltså, det är också så här, jag tror att många, och jag tror typ inklusive ammat innan jag blev gravid första gången. Alltså man, när någon säger typ så här, det tog 36 timmar. Då ser de ju framför sig som det är på film när man ligger och krystar så länge. Alltså det, jag tror det är det de tänker, att det är bara så panik. Oh, jag kommer ihåg det också när vi gick i skolan i Johannes, att det var någon som sa just det här 36 timmar, att hon tog 36 timmar att föda, så jag var bara så här, ursäkta.
Wow!
36
som att också,
timmar.
Det är också att man tänker att underlivet är totalspänt.
Ja, det är liksom, vad heter
vanligt
det?
Är alltså på väg ut i 36 timmar. Det är det man ser framför sig. Ja, så är inte fallet. Thank goodness.
Ja, verkligen. Det är så här, tidigt minne jag har någon sa det. Jag bara, I'm not doing that.
It's a no.
It's a no for me.
Det hade varit jättejobbigt.
Packa i BB-väskan för att underlätta den här fasen. Just den här fasen.
Jag tänker en grej. Nej, det kanske inte. Jo, men. Nej, förlåt. Det är mer som en doula. Men packa en doula-väska just nu. Packa en doula. Nej, men alltså det är väl de här grejerna som man kan packa
i huvud taget.
Upp, alltså exakt, redan i vad kan man packa i BB-väskan? Det kan vi svara på.
Mm.
Jag verkligen tycker, jag kommer alltid ha med mig en sån där kosmoslampa från mig nu. För det är så mysigt.
Mm.
Som man kan ha, det gör sig bäst i ett mörkt rum. Man kan också ha såna här ljusslingor eller.
På vilket sår?
Här.
På fingret? Aj då. Vi köper plåster när vi är klara, okej?
Okej, mamma.
Jag älskar dig, Lalo.
Hörde du att Opo sa att hon älskar dig?
Bra. Tack, som pappa brukar säga ibland.
Älskar du Opo? Lalo, älskar du Opo också, eller?
Åh, vilken tur. Vad skönt att höra. Tack, det var man fiskar. Tvinga fram känslorna. Ja, men vad behöver man i BB-väskan? Lite ljusgrejer, saker som skapar liksom mysig ambiance helt enkelt. Man kan också ha med sig lite massageolja till exempel, för att kunna massera och göra det varmt och mysigt.
En doft man känner igen om man har masserat med den tidigare.
Exakt. Precis, just det. Gärna något som liksom inte är för starkt, för då kan personalen besura om inte annat.
Mm.
Man kan ha aromalampa också med någonting som bara inte är för starkt. Det kan, bara, alltså det kan skapa en helt annan känsla i rummet. Så att det inte luktar sprit.
Mm. Jag har bara att ha sitt eget örngott.
Sitt eget örngott.
Mysigt.
Alltså ha sin egen pyjamas eller morgonrock. Lite sådana saker, alltså bara göra
en kam.
En kam kan man med sig, verkligen.
Hur använder man den då?
Det är också svårt tycker jag att säga. Det kan man, ja, det skulle jag också kunna hänvisa till en bild. För det vet jag, gravidcoach.se, de har en jättebra liksom förklaring. Man stoppar den liksom så att tänderna är liksom på handens insida. Och så klämmer man in tänderna i handen.
Mm. Det blir som lite akupressuraktigt.
Det är ju akupressur, rent ut sagt.
Man kan ha sin spellista eller sina affirmationer som man lyssnar på.
Har man en tens så kan man packa ner den i BB-väskan.
Mm.
Exakt, en liten högtalare kan man ha så att man kan lyssna på affirmationer eller musik.
Mm.
Ja, men okay. Så
har du några fler frågor?
Ja. Är det vanligt att må illa under aktiv fas? Hur undviker man det om man tycker det? Det är många som tycker det är väldigt obehagligt att må illa.
Ja, hur undviker man?
Ja, alltså jag tänker det vanligaste är väl just det här vid spine. Ja, lustgas. Och så när barnet är vid spinetaggarna. Mm. Men det brukar också vara övergående fort.
Mm. Vissa kräks tyvärr under hela liksom. Alltså att man verkligen kräks hela förlossningen.
Uppmuntrande.
Nej, men det är väl inte det vanligaste.
Var beredd på free flow från munnen.
Nej, det är inte. Men det vanligaste är som du säger där vid spinetaggarna, ja. Och lustgasen. Och om man har lustgas och samtidigt kräks, då är det inte alla som vet att det kan vara kopplat till det.
Exakt.
Och det kan ju vara bra att veta. Att man dels kan börja lite lågt och stiga upp. Eller om man känner att nej, men jag kräks och jag har lustgas, då kanske man får välja något annat då. För att om man tycker det är ovärt med kräkningarna. Ja. Och att stay hydrated. Och,
ja, verkligen. Ja. Man brukar ju inte vara så sugen på att äta massa liksom tunga mål.
Med så här saft och sånt som har lite energi.
Exakt. Lite men jam-packed med energi.
Om man inte kan få i det, om man är på sjukhus så kan man ju få ett glukosdropp eller någonting så att man, för man mår mer illa när man sen har lågt blodsocker och man orkar inte heller.
Precis. Och också, jag brukar säga så här, slös inte energi på att dricka vatten. Alltså bara passa på och hela tiden.
Ha lite energi
i det. Ja, precis.
Ja. Kall handduk i pannan, guld i huvudtaget och i nacken i huvudtaget när man är just i det här djupa och i kryst. Alltså vad skönt det kan vara med den där
Ja, för det är också, man märker att alltså, kroppen jobbar på.
Mm.
Och att då bara få svalkas av lite grann. Inte minst också när man sitter i badet och om det är varmt.
Mm.
Så kan det vara oerhört skönt, alltså med värme på kroppen och svalt kring nacke och huvud.
Okej, en till fråga. Om man får panik, vad gör man då?
Jag skulle precis läsa den faktiskt. Ja, jag tänker att kanske det är något, men att man kan göra vad man kan för att inte hamna där. Att om man, alltså att dels att man pratar om det med sina stödpersoner, liksom vad brukar funka bra för mig när jag liksom blir alldeles upp i varv. Men sen så brukar det brukar ju inte vara att det går 0-100. Alltså om man märker att så här, men nu...
Det skulle vara transition då, att man liksom plötsligt bara, jag pallar inte.
Ja, men att vara närvarande, att lyssna på, alltså jag tänker nu från stödpersonens sida. För jag tror
tänker
att
här är stödpersonen så viktig.
Precis.
Att hjälpa en landa.
Och just alltså som, är man i panik, då är det ju svårt att själv börja så här resonera. Men vad ska jag, vilka verktyg har jag nu för att komma ner från min panik? Så det är väl nästan helt beroende på dem runt omkring. Att man lyssnar, att man kanske försöker vara nära. Bara det att bli omhållen under den här tiden, att känna att så här, men någon är här med mig kan kännas väldigt skönt. Tänka på andningen. Försöka att liksom, men vet du vad, också säga det här att så här, det är vanligt att det kan bli så här. Vi testar att bara blunda en liten stund. Vi andas lite lugnt. Liksom bryta liksom den här spiralen som man är i och försöka liksom komma ner igen.
Precis.
Det är väl liksom
och
det.
Och försöka då som stödperson också visa att jag är inte rädd, jag är trygg, även fast man kanske är rädd, men om man kan försöka spegla att jag är lugn och jag finns här, och jag var tydlig och konkret med att kanske inte massa direktiv utan bara tillsammans att bara så här, vi sänker axlarna, man kanske håller en hand på axlarna, visa att vi andas nu tillsammans lugnt och titta in i ögonen och liksom vara nära.
Möta. Det är det jag menar verkligen med att vara närvarande. För att som du säger, att man är inte, kanske inte så mottaglig till alltså massa prat. Gör det här, gör det här. Eller ännu värre kanske. Hur skulle du vilja, alltså jag menar, man kanske inte är där att man kan ta några sådana beslut, utan får man en kram så blir det också väldigt liksom tydligt att en kram där man sänker axlarna, där man liksom känner hur den andra andas och man själv liksom, man andas lugnt, så brukar det där smitta av sig ganska liksom.
Mm.
Jag sitter på annat och vågar med foten.
Okej, okay, cool. Ska vi ta en fråga till?
Vi tar en fråga till. Har du en som du vill ta?
Jag kan svara bara snabbt på den. Måste verkarna bli regelbundna under en förlossning? Nej, inte för alla. Ibland är det inte helt regelbundet. Och ibland är det inte heller det här... nej, men just så här, 3 på 10 minuter som man har pratat mycket om förut i alla fall. Utan man får titta lite på helheten.
Precis. Mm.
Men ofta så blir det mer regelbundet i takt med att liksom födseln går framåt.
Mm. Men det blev väl bra?
Ja, det blev väl bra. Det är några som frågar om det går snabbare andra gången. Ja, oftast är det här skedet som går snabbare.
Ja, det andra är gången. Aktiv fas som går snabbare.
Ja, men också
det kanske
är mer snarare hur latensfasen känns. För det kan ju vara vanligt för en omföderska eller treföderska att innan man ens har känt någonting, veckor innan, är man öppen 3 centimeter.
Ja, ja, just det.
Så det är liksom, men då har det hänt, men att det är något annat.
Ja, precis.
Det var så skönt faktiskt. Det är lite risky business, men jag bad faktiskt om undersökning inför andra. Och då var jag så glad när hon sa att jag var öppen 2 centimeter.
Vet du vad jag kommer ihåg mjukt. Det var det som jag kommer ihåg. Också att så här, när man har blivit tillsagd första gången, att så här, man har kämpat så bara 1,5 centimeter. Ja, och man bara, va? Didn't even do anything. Och ser redan på 2. Då känner man sig
yes,
en riktig vinst.
Jag har redan gjort de där första 24 timmarna. Typ.
Ah, men, det är underbart. Okay. De små sakerna.
Tack hörni att ni lyssnar. Ni som lyssnade ända hit. Appreciate you.
Verkligen. Det är kul att dyka ner så här.
Mm.
I faserna. Och nästa gång då blir det höstfasen. Nu ska prata så hela tiden. Okej, jag ska till.
Lalla, vill du säga hej då?
Enda gången man inte pratar.
Okej, hej då guys.
Så kram. Tiden går.